Hej och välkomna till podcast, får vi väl säga. Magnus S. Bengtsson heter jag, Kristoffer Gummesson, med på länk från en annan del av världen.
Hej Magnus!
Välkommen!
Tack! Jag befinner mig i Jakobsberg, i utkanten av Stockholm.
Ja, så rent språkligt så är det väl korrekt att det är en annan del av världen?
Ja, fast det är en väldigt närliggande del av världen.
Möjligen att jag missbrukar betydelsen av det uttrycket.
Man har det... bygga upp helt andra bilder i huvudet. Att jag befinner mig i
Kambodja.
Kambodja till exempel. Jag har inte varit i Kambodja, men jag har sett Kambodja.
Du har inte varit där, men du har sett Kambodja. Både på tv då?
Nej, jag befann mig på en ö i Vietnam. Och därifrån såg man Kambodjas kust.
Det är ungefär som min sommarsemester när jag var bland annat i Strömstad och bodde precis vid den norska gränsen, och då kunde man se över, det är någon vik där eller någon vatteningång, och då kan man alltså se över till Norge.
Inte riktigt lika exotiskt kanske, men visst.
Nej.
Har du varit i Norge eller?
Jag har varit i Norge när jag var liten. Vilket är lite märkligt ändå, med tanke på att jag är ju från Trollhättan, som är nära västkusten, och det är inte alls långt till Norge. Men standardresmålet var Danmark, av någon anledning.
Det kan jag tänka mig.
Men det är också för att det går ju, eller, och det var kanske vanligare på den tiden, tänker jag, att man, eller i alla fall min familj, brukade ta färjan över från Göteborg över till Frederikshamn och in i Danmark. För att det är,
jag är lagom långt. Danmark, jag har alltid varit av den åsikten att Sverige borde bli mer som Danmark, minus sexismen och rasism.
Ja, den här podcasten du just nu lyssnar på heter, eller har hetat ska vi säga, Inte rasist men podcast. Men det här kommer att bli det sista avsnittet av den podcasten från och med nu, kan vi säga. Så att det ni just hörde, det tillhörde Inte rasist men podcasten. Men det som följer nu är en ny podd.
Men jag skulle ändå vilja få tillfälle att tacka alla lyssnare som har varit med oss under Inte rasist men.
Ja, men då säger vi så här, vi utökar den tiden något. Ja. Så då får man chans att göra det. För grejen är så här, att både jag och Kristoffer, om jag får prata för honom, känner väl någonstans att vi är lite klara med Inte rasist men och Inte rasist men podcast.
Jag tror att det kanske har framgått under de här 1,5 åren när vi inte har kommit ut med något avsnitt.
Kan ha gjort det. Men samtidigt så är det så här att, alltså, vi har ju hållit på med det här i närmare nästan 6 år. Och sen så räknar på hur många poddar vi har gett ut, så får det väl räknas som 3 då. Men vi har hållit på väldigt länge. Vi är lite less, om man ska vara helt ärlig, på att snacka om Sverigedemokraterna och den nationalistiska rörelsen. Även fast vi har tagit ut våra svängar. Men någonstans så vill vi göra något annat och göra någonting bredare. Så tanken är nu att vi ska fortsätta göra en podcast som vi jättegärna vill att så många som möjligt vill lyssna på och fortsätta lyssna på. Man måste inget, det är inget tvång. Det kommer inte komma hem någon till er och knacka på dörren och säga att nu...
Ja, men och till saken hör ju att det inte är rasismen som organisation väl har mer eller mindre liksom successivt lagts ner under det här 1,5 åren. Vilket beror på en massa olika saker, men vi har ju alla hållit på med det här ganska länge som sagt, och det finns nya utmaningar att ta sig an och allt det där.
Åh gud, du pratar som en jävla politiker.
Ja, jag är ju i branschen som du vet. Ja, men du har ju till exempel... Många har väl koll på vad Henrik håller på med nu för tiden, och vår gamle vän Simon, han håller ju på med sitt pressekretäreri, vad man säger, sosseriet, precis som jag. Och ja, det har liksom långsamt vuxit fram att det är en organisation som så att säga tillhör det förflutna för oss allihop.
Så är det. Och samtidigt, som sagt, så vill vi ju inte, vi tycker ju fortfarande att det är roligt att podda. Och därför så vill vi helt enkelt göra en ny grej. Men till alla er då som har lyssnat genom åren, så tackar vi så jättemycket för att ni har följt med.
Ja, ett stort tack. Det har varit fantastiskt roligt, tycker jag. Det har varit en jävla ynnest att så många har velat lyssna på oss. Avsnitt efter avsnitt sedan liksom 2014. Det är inte alla förunnat att ha det så.
Och som sagt, vi hoppas ju på att folk vill följa med och lyssna på den här nya grejen.
Vi kanske kommer att få in några gamla karaktärer från Fuller som gäster i den här podden så småningom.
Ja, det är mycket möjligt. Eller vad tänkte du då?
Nej, inte vet jag. Henrik kanske vore kul.
Jag antar att vi kan använda honom som rekvisita någon gång. han har ju fullt upp med att härja runt med haveristerna. Så jag tänker mig, eller jag råkar veta att det är många som har följt den podden, inte minst när inte vi har hållit på.
Jag fick höra, jag hör ju inte alla avsnitt av haveristerna, måste jag erkänna. Jag fick höra att jag är nämnd i något sammanhang. Det framgick inte om det var kärleksfullt eller med hat. Men tydligen så var kontentan av det att jag är en person som läser Karl Ove Knausgård.
Ja, men då kan det inte varit en positiv bemärkelse.
Jag misstänker att det fanns en hånfullhet där bakom. Så att så fort som jag har lyckats leta upp och lyssnat på det avsnittet, så ska jag avsluta min bekantskap med de som sitter i den podden.
Men jag måste ju säga det, är ju lite alltså Knausgård, men kanske framförallt det här Per-Olof Enquist-grejen. Alltså det är ju inte pretentiöst, det är ju något annat konstigt.
Det är min gubbvurm, vet du.
Ja, det är väl det, och någon sån här, jag vet faktiskt inte så mycket om någon av dem, men är inte den ena någon sån här arbetarlitteratur, eller?
Per-Olof Enquist är ju det. Karl Ove Knausgård, ja, vad är han? Det är ju inte arbetarlitteratur åtminstone.
Men vi måste kanske kicka igång någonting här. Det jag tänkte säga bara snabbt, det är ju så här också att bara för att vi inte gör Interrasismen-podcasten så betyder det inte att vi inte kommer lyfta in även gamla favoritämnen.
Nej, så är det.
Och jag tänker mig att vissa grejer tror jag att folk tycker är underhållande eller intressant att lyssna på, som kommer från den här så kallade Sverigevänliga miljön. Så det lär vi återkomma till.
Jag kan säga så här, jag sitter ju med ett dokument med anteckningar framför mig för vad jag hade tänkt prata om idag. De två första orden i det dokumentet är Oscar Sjöstedt, colon.
Ja, just det. Så alla ni som satt där med förhoppningar om att jävlar, nu kommer de prata om något annat. Ni kanske får halvt vänta till nästa avsnitt för att det ska bli något helt annat.
Mm.
Är det det du försöker säga?
Jag tror det. Jag nämnde ju mitt dokument med anteckningar innan, som jag har nedtecknat innan vi startar inspelningen av den här podden.
Det är det man tänker att man vill lägga beslag på när du dör.
Det är en riktig guldgruva, ska du veta.
Jag tänker mig den här skrotnisse. Har du sett den?
Ja, alltså det man skulle ju kunna klistra ihop mina anteckningar till något slags febersnurrigt, rasistiskt manifest, i och med att nästan allt jag pratar om är olika högerreaktionärer. Sen vår tid på Interrasismen, menar jag. Det är olika citat utav politiker. Det första citatet som jag har framför mig just idag kommer från Oscar Sjöstedt. Men jag tänker att istället för att jag ska läsa upp det, så kan vi lyssna på vad Oscar själv sa i riksdagens talarstol under en debatt förra veckan.
Vi kan också låta Sveriges, eller för all del då Socialdemokraternas, migrationspolitik illustreras av ett enda exempel från tidigare i somras. En vuxen afghansk man utan skyddsbehov ändå beviljades uppehållstillstånd eftersom han inte var särskilt begåvad. Citat, lindrig intellektuell funktionsnedsättning, skrev migrationsdomstolen, och bedömde att det i sig var skäl till uppehållstillstånd. och därmed livstidsförsörjning på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Men vad säger ni om att istället för att föra en migrationspolitik där vi attraherar människor med lågt intellekt, så för vi en politik där vi attraherar människor med högt intellekt? Vore det helt verklighetsfrämmande för den här kammaren?
Ja, det handlar om en man från Afghanistan som saknar skyddsbehov men som fick stanna i Sverige på grund av humanitära skäl, eftersom att han hade en intellektuell eller mental funktionsnedsättning då. Och det här har ju säkert många av lyssnarna och även du kanske, Magnus, hört tidigare. Det orsakade en viss debatt förra veckan.
När jag såg det här klippet så var det första gången på väldigt, väldigt länge som jag fick sån här what the fuck, du vet, alltså tappade hakan. Men det beror nog på att jag är förmodligen så jävla härdad av alla utspel och rasistiska utspel, och Donald Trump för den delen, att jag var så här, det här var en ny nivå.
Det var en ny nivå, eller möjligen en gammal nivå, kan man ju säga.
Det skulle man också kalla det. Mm.
Från Sverigedemokraterna, och det är såklart oerhört cyniskt uttryckt, men det som framförallt slog mig var att det förmodligen inte är särskilt taktiskt att rikta sig in på just den här typen av fall. Alltså, Sverigedemokraterna och även andra politiska figurer och rörelser har ju försökt skapa en bild av och etablerat en bild av att en stram migrationspolitik går ut på att hålla våldtäktsmän och bidragsfuskare borta. Och här kommer nu Oscar Sjöstedt och bryter den illusionen och pratar om nej, men det är faktiskt människor som är i ett stort behov av hjälp som får stanna. Jag tror att det var en och annan kanske på Sverigedemokraternas riksdagskansli som skruvade på sig när Oscar Sjöstedt går ut och bryter den här illusionen. Det är ju, alltså, jag vill ändå hävda, jag tror ändå att svenskar faktiskt i regel har en väsentligt annorlunda människosyn än vad Oscar Sjöstedt har, eller åtminstone än den som Oscar Sjöstedt ger uttryck för här. Även om de som röstar eller kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna.
Ja, men jag tänker mig att ett sånt här uttalande blir väldigt, alltså, precis som du säger, att den här människosynen som finns i Sverige, och framförallt mot de som har det allra svårast i samhället, och då tänker man sådana som är funktionshindrade eller förståndshandikappade eller vad man nu vill använda för ord. Mm. Och att det, precis som du säger, gissar på att det där också följer hela den politiska skalan. Att så här, alla är överens om att de här människorna behöver samhällets stöd. Och det brukar oftast vara så här rent ideologiskt, så att de allra flesta går med på att det är så här, varför har vi ett system i Sverige? Alltså, de flesta länder har ett system som går ut på att, men vi måste hjälpa de svagaste i samhället som inte möjligen kan. Jag tror att de allra flesta är överens om det, förutom då de som drar åt det där väldigt nazistiska hållet.
Ja, jag skulle säga att den mest cyniska delen av högern, de behöver inte Sverigedemokraterna rikta in sig på i sin kommunikation. Jag tror att de har ju mest att vinna på att ta de väljare som de ju i stor utsträckning har tagit tidigare. Och det är ju människor som, alltså, jag i hög utsträckning har runt omkring mig gamla vänner och familj och sådana saker. Människor som kanske i grund och botten är gamla socialdemokrater som är marinerade i den här socialdemokratiska solidaritetskulturen, så att säga. Den hegemonin som vi har byggt upp i Sverige under, ja, egentligen hela 1900-talet. Och jag tycker från den typen av människor så tycker jag mig ganska ofta höra argument av typen att, ja, vi utvisar gamla och sjuka och skötsamma invandrare, men vi låter våldtäktsmän och skäggbarn stanna.
Mm.
Kanske du känner igen också. Och det är såklart en karikatyr som jag tror att många målar upp som någon slags försvarsmekanism, eftersom att det är i ansiktet på de sköra och de gamla, och kanske framförallt på barnen, som råheten i en stram migrationspolitik blir tydlig. Visst kan du hitta exempel säkert ganska många då det har uppstått verkställighetshinder för att utvisa grova brottslingar och sånt. Men det ska sägas att redan idag, och som det alltid har sett ut i invandringslagen, så har ju åklagare möjlighet att yrka på utvisning när det kommer till grova brottslingar. När det kommer till brottslingar överhuvudtaget. Men jag tror att den övergripande bilden av migrationssystemet i hög utsträckning är ett fantasifoster för att slippa ta i de etiska implikationerna som kommer med en stram linje.
Hur tänker du med det?
Jag menar att det är faktiskt så att om du har en stram migrationspolitik så kommer du att behöva hänge dig åt en del myndighetsutövning som inte känns i hjärtat helt okej, förmodligen. Och jag tror att det är inte bara så här blödiga socialliberaler som jag, utan jag tror det gäller även de som röstar på Sverigedemokraterna. Det är därför som det är så mycket enklare att måla upp en karikatyr av migrationssystemet som helt fakta, nämligen att vi behåller våldtäktsmän och brottslingar och bidragsfuskare, men vi utvisar sådana som, om du kommer ihåg den här gamla tanten Ganna, som kommer från Rumänien, som var tvungen att utvisas, eller Bulgarien eller vad det nu var, som utvisades för några år sedan, och det blev en stor mediehändelse utav det, för att hon var sedan 96 år eller någonting.
Ja, men det är ju verkligen så att även bland Sverigedemokrater som då vill ha en eller som Oscar Sjöstedt formulerade, en nollinvandring eller helst mindre än det. Men att det även hos Sverigedemokrater finns de som lyfter de här exemplen och skriker i högan sky just när det är någon som blir utvisad till följd av att de inte har tjänat tillräckligt mycket pengar eller ja.
Mm.
Så precis som du säger, att det är även de som är kraftigt emot invandring köper de här ömmande fallen, så att säga.
Ja, men då ska man ju ändå veta att den kanske största förändringen som skedde i och med omställningen i migrationspolitiken 2015, det var ju just att man snävade åt, så att säga, de tillfällen då man kan använda sig av den här säkerhetsventilen i invandringslagen, nämligen att folk, när någon kan få stanna på grund av humanitära skäl. Och den ventilen, den avser ju just den här typen av fall. Ja, det som man i vardagligt tal pratar om, skötsamma invandrare. I lagens mening så står det att det kan vara särskilt ummande utifall det är en person som har rotat sig eller anpassat sig till det svenska samhället. Utifall man har levt här hela sitt liv till exempel, så kan det vara en sån situation. Och att man är fast förankrad, man har alla sina vänner här och sådär. Och att man har en egen inkomst och allt det där spelar in också. Men även andra humanitära skäl kan vara att man är gammal, multisjuk, att man riskerar att utvisas till en situation då man inte får den vård man behöver och sådana saker. Hur som helst, det en av de största förändringarna i omställningen av migrationspolitiken 2015 var just att man snävade åt den här paragrafen så att den träffar färre fall, helt enkelt. Det är fler människor som kommer att behöva utvisas om de saknar asylskäl, men trots det har någon slags ömmande omständighet som gör att de kanske borde rent etiskt få stanna i Sverige. Det passar sig ganska bra att prata om migrationssystemet just nu, eftersom att EU-kommissionären Ylva Johansson förra veckan presenterade sitt förslag till en migrationspakt inom EU som kommer att behandlas av medlemsstaterna. Hon har ju satt på ett rätt svårt uppdrag, Ylva Johansson, att hon ska försöka få någon slags gemensam migrationspolitik i EU. Den finns ju idag, men det är ett system som nästan ingen är nöjd med. Nu ska man försöka förhandla fram ett nytt system. Och det är det förslaget som Ylva Johansson har presenterat nu. Det som de kallar för migrationspakten.
Får jag bara, om vi är överens om det, men på den här Oscar Sjöstedt-grejen.
Mm.
Är det så, alltså om man ska tolka vad han försöker säga egentligen, bara det att han säger det på ett vidrigt sätt. Jag antar att han menar att man ska ha arbetskraftinvandring med typ ingenjörer. Är det det han försöker på något sätt säga, eller vad är grejen?
Ja, jag vet inte om han egentligen försöker att göra någon ordentlig politisk poäng, utan det är väl mer en retorisk figur som man tänker sig ska gå hem.
Ja, men i avseende att säga att så här, vi borde ha liksom hög, välutbildad arbetar.
Jo, det är det, alltså det blir ju kontentan av det han säger, men jag tror inte att det är, jag tror inte han står och argumenterar för ett skarpt förslag om att utvidga möjligheterna för arbetskraftsinvandring.
Det tror inte jag heller, utan jag bara undrar om det, vad det är han försöker säga som han säger på ett vidrigt sätt.
Jag tror att han försöker säga att det svenska migrationssystemet är fucked up, men jag
okay.
Nej, avviker ifrån den traditionella linjen, nämligen som sagt att det i första hand är kriminella och våldtäktsmän som vill återstanna i Sverige. Han så att säga bryter den illusionen, som sagt.
Just det, EUs migrationspakt.
Ja, Ylva Johansson är ju, som du kanske känner till, socialdemokrat, och hon har fått sitt uppdrag som EU-kommissionär på nominering från den svenska regeringen, Stefan Löfvens regering. Så, när hon presenterade sitt förslag, som ju i hög utsträckning går ut på att faktiskt begränsa migrationen till EU, så twittrade en del människor om Socialdemokraternas kanske lite svajiga hållning till migrationsfrågan. En av mina favoriter, som du kanske känner till, Jens Ganman, kommenterade förslaget.
Mm-hmm. Det är sagt med ironi, ska jag säga.
Ja,
för nytillkomna lyssnare.
Med en ganska stor skopa ironi, även om Twitter inte har förstått det, därför att Twitter skickar notiser på allt Jens Ganman har skrivit till mig. Jag får notiser från Jens Ganman, Hanif Bali och Alexander Bard. Jag vet inte vad det betyder riktigt.
Det betyder att du är alldeles för fixerad vid de här människorna. Typ som alla sosse-politrucker
är. Ja, jag tror att jag svarar ju väldigt sällan, eller jag skriver väldigt sällan någonting överhuvudtaget på Twitter. Men alltså appen måste på något vis känna av att min puls går upp så fort.
Jag tror det handlar helt enkelt om att du stannar upp på de här tweetsen varje gång du ser dem.
Ja, det är klart det gör det. Och sen gnisslar jag tända den stund och sen så går jag vidare i mitt liv.
Och så känner appen av det för att den typ den hör när du gnisslar tänder för att den använder din mikrofon.
Jag misstänker det. Det är fan läskigt det här med. Ja, det är en annan diskussion, men jag pratade med en vän för ett tag sedan om att det vore kul att lära sig att spela gitarr ordentligt. Och sen dagen efter så hade jag riktad reklam för att köpa en gitarr i min Facebook. Så, då har jag spett på en konspirationsteori.
Jag har varit med om en liknande upplevelse. Jag vill bara säga det. Nu går vi vidare.
Nästan alla har det.
Jag pratade med en kollega om att vi skulle boka in paddel. Det är den här sporten när man springer med någon liten mini-tennisrack. Ja. Och då när jag gick in i min telefon och så skulle jag skriva in vilken dag, så här, torsdag, så här, då föreslog den att jag skulle skriva in paddel mellan 13 och 15.
Ja, det där får bli ett helt avsnitt i sig, tror jag. Vår stora genomlysning av hur Facebook övervakar oss och går.
Tror du det redan finns sådana?
Ja, förmodligen. Ja. Mm. Det Jens Ganman skrev var så här. I sin vanligt sarkastiska ton. Socialdemokraterna 2015, : vi tjänar på invandring. Socialdemokraterna 2020, : skicka hem dem. Hyckleriet når nya fantastiska höjder. Varje jävla dag.
Nu ogillar jag såklart att vara en försvarare av socialdemokratin.
Mm.
Men jag vet inte riktigt om jag köper bilden av att Socialdemokraterna drog linjen att vi tjänar på invandringen. Utan min upplevelse var väl att det fanns olika debattörer och tankesmedjor och sånt som drev den linjen. Eller är det bara jag?
Nej, jag håller helt med. Och om du känner dig obekväm med att försvara Socialdemokraterna så tar jag gärna den rollen. Men så vitt jag minns så handlade diskussionen 2015 mer om solidaritet än vad vi eventuellt tjänar på asylinvandring. Och jag vet heller ingen socialdemokrat som idag säger skicka hem dem, punkt. Där förstår jag i och för sig vad han menar. och i det fallet så kan jag köpa den retoriska hyperbolen, om jag får använda det uttrycket.
Man måste ju inte gå över bäcken efter vatten, eller vad säger man? Men han hade ju lika gärna kunnat skriva mitt i Europa öppnar inga, bygger inga murar, och sen ha det som... Ja,
ja men precis. Det hade jag föredragit i så fall. Jag skulle ändå... Alltså, nu förstår jag att det är skillnad på... ett politiskt parti och på en vanlig korkad jävla tyckare. Men jag vill ändå säga det, att om Ganeman, som ju idag menar att hög migration är någon form av fascism, om han nu ska prata om hyckleri, så skulle jag ändå vilja läsa upp vad han själv skrev i en text.
Jag älskar det här, för att det är så personligt vendetta för dig.
Jag skulle bara vilja att en gång i något sammanhang bara uppmärksamma att ja, jag tyckte så här då. Ja, att han bara benämner det vid något tillfälle.
Du vet att han har gjort det massor med gånger, va?
Nej, har han gjort det?
Nej, jag bara, ska jag aldrig sett det heller. Men det vart lite jobbigt där. Det vart lite jobbigt där, eller hur?
Min tes hade ju fallit en aning. Men i alla fall, om han nu ska prata om hyckleri, så kan han ju börja med sig själv. Sen så är jag jätteglad i att ta i cykleri, men ändå, man kan börja med sig själv. Han skrev så här i en text i Östersundsposten just innan flyktingkrisen 2015. Sverige kommer i år att ta emot futtiga 90 000 asylsökande och skicka hem ungefär 25% av dem. Jordanien och Libanon har hittills tagit emot miljontals människor från grannländerna i Irak och Syrien, men Sverige tassar på i ullstrumporna. Vi drar vår strå till stacken. Sammanhanget är ett skamligt litet strå. Och jag tänker på regeringen Ingvar Carlssons Lucia-beslut från 1989, när vi skärpte dåvarande asylregler kraftigt. Detta med anledning av den kraftiga asylanstormningen vid den här tidpunkten. 20 000 kom hit under andra halvåret 1989. Året innan kom det 19 000 invandrare till Sverige. Det ansågs extremt, så därför bestämde sig Sverige för att skruva igen kranarna ordentligt. Beslutet revs upp 2 år senare av regeringen Bildt, men Lucia-beslutet får ändå ses som en skamfläck i framförallt Socialdemokraternas historia. Nu, vi lämnar en liten tystnad där, tycker jag, för att ge Jens Ganeman en möjlighet att kommentera det här. Hur är det nu? Är Socialdemokraterna fascister för att de har en hög invandring eller för att de står för en låg invandring? Nej, men det spelar ingen roll vad sossarna gör för Jens Ganeman, men de är fascister i alla fall. Så vi skiter i honom nu. Och så kan han få återkomma när han har något vettigt att säga, om det nu av en händelse skulle inträffa.
Det är svårt att diktera om det är ett personligt vendetta eller om det är ett socialdemokratiskt vendetta. Ja, tonen i när du sa att det spelar ingen roll vad Socialdemokraterna gör, det lät lite kränkt faktiskt.
Ja, nej.
Det var roligt.
Jag vill heller inte ge sken av att Socialdemokraterna har varit supertydliga i den här saken. Det finns gott om motstridiga signaler som man kan peka på som har kommit ifrån politiken. Men det ska ändå sägas att om du pratar om den situation som flyktingkrisen 2015 orsakade i kommunerna och sådär, så omvärderade Socialdemokraterna sin hållning före Jens Ganeman gjorde. Men skitsamma, jag orkar inte med honom. Vi släpper honom.
med risk för att öppna en Pandoras box här. Men, och det var vi väl pratat om tidigare, att hela poängen med Socialdemokraterna är väl att de är superpragmatiska.
Ja, hela poängen skulle jag kanske inte hålla med om. men det är ju en... Alltså jag skulle inte se det som en nackdel för ett politiskt parti.
Nej, men det antar jag beror på vilken typ av socialdemokrat man är då.
Mm.
Ja, men som sagt, jag vill inte öppna den Pandoras box, för jag tänker mig att då kommer vi komma in på en jättelång diskussion om hur sossarna faktiskt har sina kärnvärden och bla bla. Så.
Vi kommer säkert få gott om tid i framtiden att prata om socialdemokratin i den här podden, tror jag. Och
jag är rädd för det.
Tror mig, jag har en hel del invändningar. Men när det kommer, när det gäller attacker från Jens Ganman, så kan jag inte annat än att ställa mig på maktpartiets sida faktiskt.
Alltså det kan ju vara tacksamt. Vi kanske kan dra in några Sverigevänner på det här. Att du är en källa till intern kritik. Liksom. Då kan de sitta och nicka med.
Det kommer, tro mig. Men hur ser då förslaget till en ny migrationspakt ut? Den som Ylva Johansson la fram förra veckan. Man kan säga, den kan sammanfattas i 4 punkter. Och det är en beskrivning av pakten som jag snor ifrån... Vad heter han? Det är Wolfgang Hansson han heter på Aftonbladet. Han som är deras utrikeskommentator.
Mm. Jag vet inte, jag vill inte kommentera den mannen, Kristoffer. Jag bara säger det.
Är det ingen favorit eller?
Nej, det är fan inte det alltså.
Nej, men i det här sammanhanget så är ändå får vi ändå lita på den faktaframställning han har gjort om migrationspakten, som kan sammanfattas i 4 punkter. Första då, hindra så många som möjligt från att komma hit. Och när vi talar om det så menar vi konkret att det här avtalet som EU har med Turkiet, som innebär att turkarna stoppar människor från att ta sig till Europa, förlängs, och att EU också förhandlar fram liknande avtal med länder som till exempel Tunisien, Mauritanien och Mali. Det låter ju charmigt, eller hur?
Ja.
Innebär att man inför något slags snabbspår för troliga avslag. Och så vitt jag har förstått det så handlar det om människor som kommer ifrån länder där man i regel anser att det inte föreligger asylskäl. Att det inte föreligger en sån situation att det grundar asylskäl, kan man säga. De hamnar i ett snabbspår där processen så att säga går snabbare.
Men förlåt, de länderna som räknas upp, då är tanken att det ska vara någon form av transitzoner då? För att nu är jag osäker på resten av Europa, men till Sverige är det väl inte de länderna som har mycket... det kommer inte mycket invandrare från de länderna, va?
Den statistiken har jag faktiskt inte.
Nej, men jag vågar nog ändå svära på det, att det inte är någon av de större. Alltså det är ju typ Syrien, Afghanistan, Somalia och så Irak och så neråt och så några afrikanska länder. Men just de 4.
Ja, som sagt, jag törs inte säga. Och det är också så att den listan så att säga förändras ju hela tiden. Det är ju olika beroende vad som händer i respektive land.
Jag får med en fråga. Är tanken att de här länderna ska agera som Turkiet?
Nej. Det är bara att processen för deras avslag, deras troliga avslag, ska bli snabbare. I och med att de här hamnar i en särskild process, så att säga. Där man mer så att säga regelmässigt kan avslå asylansökningarna. Istället för att de går igenom de vanliga systemen som kan bli ganska långdragna.
Men jag tänkte att de var liksom, alltså på vägen upp mot Europa, så att man blockar folk.
Nej, alltså det är inget, det är inget fysiskt snabbspår, utan det är en egen... Det är inte det att man bygger en särskild järnväg för dem upp till Europa.
Nej, men jag tänkte mer som Turkiet agerar, att de får betalt för att stoppa upp flyktingströmmar.
Ja, men det är en annan grej, va? Tror jag att du menar. Jag kommer till det. Punkt nummer 3 i alla fall, att Dublinförordningen delvis avskaffas. Och Dublinförordningen, det är alltså principen om att första land som en flykting tar sig till inom EU kommer att ha ansvaret för att behandla dennes asylansökan. Den avskaffas och ersätts med ett system då kommissionen fördelar flyktingar på mottagarländerna. Och hur många var och en av de här länderna ska ta av, då gör man en bedömning på dels hur många de har tagit tidigare, vilket BNP de har och hur mycket människor som bor i landet och sånt där. Jag kan inte den exakta kalkylen och jag vet inte om det är klart ens, men det är i alla fall det som förslaget innebär.
Men är inte det en bättre lösning än vad som finns idag?
Det hade ju varit väldigt mycket bättre om det inte vore för punkt nummer 4, som är ett system som man kallar för tvingande solidaritet, vilket ju låter betydligt tuffare än vad det är. Men det går ut på att medlemsländerna ska få, alltså de måste ta emot de här flyktingarna som kommissionen fördelar. Men man får välja om man ska ta emot personer som kommer att utvisas eller som kommer, eller som kommer att få asyl. Det vill säga, ta till exempel då de mest tydliga exemplen, Ungern och Polen, då behöver egentligen inte ta emot någon flykting. De behöver ta emot asylsökande, men de kan välja att ta emot människor som kommer, som de får uppdrag att utvisa helt enkelt. Det är ju en schysst lösning för dem. Då behöver de inte ha några flyktingar i landet, för det tycker de ju inte om. Men däremot ägna sig åt det de tycker är allra roligast i hela världen, nämligen att utvisa så många flyktingar som möjligt.
Ja, men alltså någon måste ju ha den rollen. De blödiga, de får de här liksom som har skäl för att stanna liksom.
Ja.
Och de som är lite mer hårda, de bara, nej men de gör det jobbet.
Ja, men precis. Ja, jo, precis. Ja, det kanske anknyter du det jag sa förut, att en stram migrationslinje förutsätter ju att vi gör vissa saker som kanske inte går helt och hållet i linje med vår egen moral och etik. Tack vare det här systemet så slipper vi då eventuellt göra det, och så låter vi de som tycker att det är det absolut roligaste i hela världen att utvisa flyktingar få göra det, nämligen unga Polen.
Men får vi också välja det alternativet?
Ja.
Ja.
Du blev lätt lockad av tanken.
Nej, men, och på tal om socialdemokraterna,
ja.
det kanske är hela vem är det som är missnöjd från Sverige liksom? Alltså, och Ylva Johansson, alltså, så här, det är väl det hon önskar.
Ja, alltså, jag vet inte vad som kommer hända utifall medlemsländerna, alltså om alla bara vill ta emot utvisningsfall och ansvara för dem. Ja, jag vet inte. Alltså det gäller kanske inte alla flyktingar. Jag har inte satt mig in utan en viss kvot då eller någonting. Jag vet inte. Men jag har inte satt mig in i detaljerna kring det här. Men
det, alltså förlåt, det är en så jäkla märklig lösning, för att som situationen ser ut nu, alltså realiteten är ju fortfarande, det är en massa flyktingar som står vid den europeiska gränsen. De här länderna som ligger längst ner, de får jättemycket tung börda för att behandla alla de här fallen. Och sen så har man en lösning där du alltså då kan välja om du vill ta emot människor som du ska utvisa. Ja, visst, det är en byråkratisk börda eller del i det, om man skulle vilja argumentera så. Men vilket land i Europa är överhuvudtaget villig att ta emot flyktingar eller migranter?
Ja, alltså jag tror att ändå de flesta av lite mer västliga länder, de känner nog en kanske viss plikt att ta emot några stycken. jag vet inte riktigt hur det här kommer att gå till i praktiken, men hela förslaget är ju det är ju någon slags försök att... jag skulle vilja se det som en otroligt komplicerad konstruktion som, för att få ihop två egentligen oförenliga tankar, nämligen att behålla asylrätten, så att säga okränkbara asylrätten i teorin, men samtidigt se till att så få som möjligt får möjlighet att utnyttja den i Europa. Man vill försvara den turkiska muren och samtidigt försvara den okränkbara asylrätten, som jag tror Vidar Andersson uttryckte saken.
Ja, men jag tycker ändå vi ska vara stolta över den. Alltså, det känns ju ändå som väldigt svenskt.
Ja, nu är det ju en svensk då som har lagt fram det här förslaget.
Exakt, exakt. Men vi levererar med andra ord.
Men det här är ju en... en sätt att resonera på, eller vad man ska säga, eller en motstridighet som gäller inom de allra flesta västliga demokratier, tror jag, åtminstone inom EU, där belastningen vid gränsen har varit så pass hård. Men det man, som sagt, det man, om man, om, alltså jag kan förstå den impulsen att man vill förena de här två oförenliga idéerna. Men de flesta människor, de förstår ju att det finns ett tak för hur många människor som vi kan, eller kanske snarare vill då, ta emot. Och det har vi ju vetat sedan 2015, att Sverige helt enkelt inte klarar av att ta emot hundratusentals människor varje år och samtidigt klara av att behålla välfärdssamhället och undvika framväxten av en etnifierad underklass och behålla kapaciteten för en smidig integration. Och det finns massa saker som jag tror att vi hade kunnat göra bättre, som har med marknadifieringen av skolan och en cynisk bostadspolitik och andra sådana här mysiga vänsterperspektiv att göra. Men volymen spelar ju dessvärre roll. Det kan man ju inte komma ifrån.
Fy, Kristoffer.
Men samtidigt, och då behöver man ju något slags tak, va? Men samtidigt så är det jävligt läskigt att överge asylrätten. Den kom ju till som ett svar på andra världskrigets flyktingströmmar, och varje tänkande människa med minsta etiska reflex i kroppen vill ju undvika att vi hamnar i en sån situation igen, att människor står inför ett folkmord och inte tar sig ur landet liksom. Men det måste finnas något bättre system än det som finns just nu, där människor tvingas riskera livet för att ta sig hit, och vi gör allt vi kan för att lägga liksom hinder i vägen för dem fram tills de kommer fram till gränsen, och då tas de emot med öppna armar och en handduk. Alltså det är otroligt konstigt.
Alltså det finns ju, och det har jag säkert gjort, men man ser ju så otroligt många goda tillfällen för att göra satirbilder på det här.
Ja, jag kommer inte på någon riktigt bra analogi, men typ Hunger Games, att man får springa runt i skog i klättra över varandra och liksom utsättas för totala livsfaror. Sen när du väl har kommit i mål, då blir du firad som en hjälte och får alla förmåner man kan tänka sig. Liksom. Jag tycker att det är lite frustrerande att migrationspolitiken är en av de frågor som har diskuterats mest i Sverige de senaste åren, men de diskuteras nästan aldrig utifrån ett ärligt perspektiv. Att vi inte liksom belyser hur knäppt det här systemet är oftare. Och jag skulle också vilja höra, de som diskuterar återvandring eller nettominus, som de säger. Jag skulle vilja att de med ett öppet sinne ställer sig frågan om vi regelmässigt sliter ut sjuka och gamla och barn ifrån sina hem, eller om vi utvisar oskyldiga människor till ett liv i misär, kanske till och med död, och vi splittrar familjer för att de har för lite stålar. Vad blir vi för människor då? Och vad finns det för etiska komplikationer i det? Och vad händer med samhällsstrukturen om man gör så? Men samtidigt så skulle jag vilja att de som reflexmässigt försvarar asylrätten ställer sig frågan, varför ska vi låtsas om att det inte finns något tak? Och varför vänder vi ut och in på oss själva för att försvara en princip som vi egentligen inte är beredda att följa? Och kanske framförallt, finns det något bättre sätt att organisera ett solidariskt mottagarsystem på, som bygger på en konsekvensanalys, snarare än att ge sig själv ett tillfälle och klappa sig själv på ryggen? Det var allt för det sista avsnittet av Inte Rasist Men Podcast, och i konsekvens det första avsnittet av
någonting annat.
En icke namngiven produktion utav Magnus och Kriffe AB.
Vi kan väl säga så här, om det är någon flink lyssnare där ute som har ett bra namnförslag, typ Tuffe Uffe och Stele Stefan eller något sånt där, då kan man ju gärna maila in eller twittra eller någonting och säga, det här borde den heta.
Annars, maila in till vad?
Man kan ju fortfarande mejla in till poddet interrasismen.se med det obegripliga namnet, stavningen 2D. Som förmodligen blir sista gången som vi får anledning att säga i det här, om vi inte ber Henrik Johansson skapa en ny mailadress åt den här podcasten. Men det kommer vi nog inte göra. Men så skicka gärna namnförslagen och så kommer vi på ett nytt namn. Och då kommer det vara så här att det här avsnittet kommer läggas ut i den gamla feeden på iTunes och Acast och vad nu ligger Spotify. Men när vi kommer ut med ett nytt namn så kommer vi lägga den nya podden i en ny, helt ny förpackning. Och då kommer vi meddela det. Jag tror att vi skickar ut någon liten info. Jag tänkte säga infotainment, men det heter inte. Men någon liten infobit som instruerar er som vill fortsätta lyssna på vad den nya podden heter och går att hittas.
Lysande.
Sen så, ja, jag kan väl också göra lite halvreklam för en annan podd också som heter Motsatsernas dynamik.
Har du varit otrogen mot mig?
Det är mycket möjligt så. Men den podden i alla fall är en intervjupodd och det kommer snart finnas ett avsnitt ute med statsvetaren Peter Esaiasson som har skrivit om förorten. Vi snackar med honom. Så den kan man, om man vill, kika upp. Motsatsernas dynamik. Känner du igen det uttrycket, Kristoffer?
Ja, kan inte placera det ut.
Det är alltså Carl Bildt under det här haveriet i Rinkeby på 90-talet då Lasermannen härjade runt och Carl Bildt och dåvarande integrationsminister
Friggebo.
Friggebo. Jag tror inte hon heter Friggebod.
Jo.
Nej, jag tror hon heter Friggebo.
Nej.
Och sen så döpte man väl den här boden till Friggebod efter henne för att det var hon som la förslaget på en Friggebod.
Nej.
Snabb googling.
Ja, snabb googling. Frigge. Du hade rätt.
Jo, men det säger väl sig själv, Kristoffer, att det var helt orimligt om den här människan hade lagt ett förslag på. Det finns ju någonting som heter så här nominativ determinism eller någonting. Mm. Som går ut på att du är ditt namn. Som du döps till liksom skräddare. Så blir du skräddare sen. Och i det här fallet har det dragit nog på att Friggebod hade döpts till Friggebod. Och sen så hade hon lagt förslag på att man ska bygga någon så här alternativ till uthus. Enligt vissa regler. Och sen döpte det efter sig själv eftersom hon heter Friggebod.
Alltså det heter ju ändå, hon heter ju ändå Friggebo och var bostadsminister. Alltså det är ju... Det är ju...
Nej, hon var integrationsminister, tror jag.
Fast hon var bostadsminister när hon instiftade Friggebod.
Okej, jag backar halvt på den då. Det är väldigt lustigt på något sätt.
Och jag tror att det måste vara det som jag reagerade på en gång i tiden. Och därför trodde att hon hette Friggebod.
Ja, just det.
Du är korrigerad.
Men så här, det är i alla fall motsatsen till dynamik. Det är alltså när Carl Bildt åker till den här Stockholmsförorten Rinkeby då, och går ut i något så Folkets hus liknande miljö där det sitter fullt av då invandrade svenskar, nyinvandrade svenskar som kommer från Balkan, och han håller något märkligt filosofiskt svammel om att det finns en motsatsernas dynamik. Och sen så, det uppstår en friktion. Ja, det är något att jag kan spela upp det. Så. Väldigt underhållande. Och sen så kommer ju såklart den som i efterhand har blivit den självklara klassiken. Vilket är lite synd för att det förpassar lite Carl Bildts lilla tal åt sidan. Och så blir det den här Friggebo-grejen när hon säger att nu tycker jag att vi i denna sal ska sjunga We Shall Overcome.
Ja, men det är verkligen en känsla av att det är den här gamla tidens moderater, så här högborgerliga, möjligen till och med adelsanstrukna ministrar som åker ut och ska tala med folket.
Verkligen, och det har aldrig varit så stor ocean mellan människor i det här landet som när då den här, nu vet jag inte om Carl Bildt är överklass, men åtminstone beter han ju sig som högadlig. Mm. Och pratar på den här svenska prosan på något sätt. Och så sitter de här, får man ju tänka sig då, nyinvandrade människorna som förmodligen kan hyfsat bristfällig svenska. Och så möts de två i en aldrig skådad situation.
Och sen så kommer då Birgit Friggebo och tänker att ja, men jag vet vad pöben gillar. De vill sjunga Pete Seeger med mig.
Precis. Carl, stand back. Eller är det mer den här klassiska sägningen som finns nu för tiden? Alltså, Carl, håll min öl.
Ja, men hon lever ju kvar i den här bilden på, alltså när hon gick på universitetet kanske på 60-talet och liksom arbetarungarna som nyss hade kommit in på i universitetsmiljö, de gillar ju Joan Baez och såna där musiker, tänker hon att det här är gamla trick att plocka fram.
Verkligen.
Förra gången som jag träffade arbetarklass.
Det hade varit, tänker hon, Kumbaya eller någonting. Jag tänker bilder, och sen så har du flyttat fram nu typ 15 år i tiden när det liksom är mest afrikanska flyktingar istället i rummet. Det kan bli väldigt illa situation.
Ska sjunga Kumbaya.
Ja, det har fått helt andra konnotationer.
Oj, oj, oj. Ja, nej, så är de, moderaterna, eller var en gång i tiden.
Nu tycker jag att vi går ut i den här podden på det här klippet från Rinkeby någonstans 1994. Med Carl Bildt och Birgit Friggebo.
Hej då!
Hej då!
Det blev på det mesta en filosofisk utläggning om motsättningarna i invandrarlandet Sverige.
En sådär motsatsernas dynamik i detta tidiga så enhetliga svenska samhälle. En friktionsyta uppstår förvisso. Men det är denna motsatsernas fredliga dynamik som i mitt sätt att se betyder oerhört mycket för att vitalisera det svenska samhället.
Men Rinkebyborna vill ha konkreta saker. Varför förbjuds inte rasistiska organisationer? Vad ska ni göra konkret? Det var frågan.
Men det kan jag tala om att det finns fullt tillräckliga lagar i Sverige för att stoppa det.
Och nu var det färdigt. Invandrarministern. Jag försökte också att vända på steken.
Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger We shall overcome.
Men det blev ingen alltså.
We shall overcome. We shall overcome. We shall.
Make us free someday. overcome. We shall overcome. We shall
Man får aldrig den här framgången genom att skrika.